det ska handla om Jesus. För det är han som är vårt liv. Och ofta när vi lovsynger så synger vi sånger som Jesus, du är centrum av mitt liv och Gud, det finns ingen andra än dig. Och så, det är ju fantastiska sånger som vi synger med uppriktiga hjärtar och vi före kanske Guds närvaro när vi synger. Men så kommer vi till livet då, när vi inte synger de sångerna. Och då är det stora spörsmålet, är Jesus centrum i livet? Är det liksom Gud allting drejer sig om? Eller är det mig och mitt och jag och mina känslor och vad jag har gått igenom och mig? Och jag vet ju från mitt liv att hvis jag ska säga det sånt att jag vill säga det nästan som det är så kallt i kristenlivet. Jag säger så kallt för att det drejer sig inte om Kristus. Fram till 2017 så var livet mitt om mig. Och jag sang de sångerna. Och jag lovsing Gud av hela mitt hjärta. Men när jag slutat av lovsynge så handlade livet om mig och inte om Jesus. Och det är lite det som jag önskar att liksom snacka om ikväll, hur liksom kan vi leva ett liv där faktiskt Jesus är i centrum. Och då handlar det ju om att faktiskt dö till sig själv. Och vi är ju inne i identitet. Den troendes identitet. Vem är jag när jag har dött från mig själv och när jag har blivit född in i Jesus liv? Och jag vill läsa från Andre Peter, jag har det här, ja. Andre Peter. Och liksom jag har liksom någon bibelserie som jag följer väldigt sån, det är mycket mat. Men jag önskar bara att göra det väldigt enkelt. Jag liker när ting blir enkelt. För då förstår jag det själv. Och det är sån Gud snackar till mig. Så hvis jag läser något som följs väldigt sån matigt så önskar jag bara att träcka fram någon enkla grejer. Så jag börjar i Andre Peters brev, kapitel 1. Och då är det Simon Peter, Jesu Kristi tjänare apostel till dem som har fått den samma dyrbara tro som vi i vår Gud och vår frälsare Jesus Kristus rättfärdighet. Okej, okay, så Peter säger: jag är Jesu Kristi tjänare och jag skriver till er som har fått samma tro som oss i den rättfärdigheten som är av Gud och Jesus Kristus. Samma rättfärdighet. Så fortsätter han: nåde vare med er och fred i rikt mål i erkännelsen av Gud och Jesus vår Herre. Eftersom hans gudomliga kraft har skänkt oss allt som tjänar till liv och Guds frukt vid erkännelsen av ham som kallade oss vid härlighet och gudomskraft. Och i den engelska översättelsen så säger den inte Guds frukt. Eftersom hans gudomliga kraft har skänkt oss allt som tjänar till liv och Guds frukt. Det säger som tjänar till liv och godliness. Som tjänar till liv och gudomlighet. Och jag älskar ju när mannen min snackar om Guds kraft. För han sätter alltid i samband med, ja, varför kan vi inte stole på att Guds kraft kan transformera våra karaktärer? Och det är akkurat det jag önskar att liksom träcka fram här, att han har skänkt sin kraft som ger oss hans liv och gudomlighet i oss. Så när jag dör till från mig själv så stepper jag in i hans gudomlighet. Så det är inte så att jag må bara lappa på liksom, ja, okej, okay, Sara, och så lite plus. För det var så jag levde livet. Det var min vardag, min jobb, mina relationer. Och så Jesus var en plus. Men hela jag döde. Och så steppade jag in i gudomlighet. Så det är gudomligheten. Hur ser den här ut? Jo, den kan se väldigt flott ut, kan jag säga. För jag levde många år i den här plus-mentaliteten. Och nästan förnektet den här gudomliga kraften. Att jag kan faktiskt ha en gudomlig natur. Och jag vet ju hur mitt liv var för den här gudomliga kraften. Jag var väldigt självcentrerad, väldigt upptatt av mig. På utsidan såg det ut som att jag var väldigt självcentrerad. Jag gjorde massa flotta ting. Vet du vad jag gjort? Jag har startat ett barnhem i Tanzania. Det är flott, inte sant? Wow, Sara. Gott jobbet. Jag gjorde massa ting. Jag gav pengar till folk som manglet. Jag hjälpte folk att betala räkningar. Jag fortalte ingen. Jag gjorde det, för jag hade läst att du må inte fortälla din vänstra eller högra hand vad den andra gör. Ikke sant? Shh, ikke fortäll den om den där som har gitt pengar. Så jag säger inte det att det är inte goda ting. Men Gud vill att vi ska växa till mans modenhet och vi ska få en gudomlig karaktär. Vi ska få hans karaktär. Så på måte allt vi har lärt oss för vi kom till Jesus och för vi började att se på Jesus liv. För det säger jag också alltid. Jesus är den fulla presentationen av Guds karaktär. När vi ser Jesus så ser vi Gud vår far, så ser vi oss själva. Det är enkelt. Man kan inte säga det mycket nog. Det är sant. Och det är sant i alla säsonger, det är sant i alla omständigheter, det är sant i alla relationer. Det finns ingen undantag. Ingen undantag, never. Och hvis vi prövar att finna ett undantag, då prövar vi skriva om den här boken. Och det ska vi inte göra. Och för då den här gudomliga naturen började och faktiskt kommit till liv i mig, så gjorde jag många felvalg. En av tingen jag gjorde var att jag faktiskt giftet mig med fel man. Det är då så själv för icke den man jag är gift med idag. För han är då den riktiga mannen. Han kom efter. Han kom efter. Och nu ska jag inte liksom, då ska jag inte pröva och liksom sån lage. Jag ska inte gå in i liksom fel relationer och skilsmisse och såna ting. Det är väldigt svåra teman och det är tungt. Det är väldigt tungt att gå igenom. Men jag vill dela i vart fall hur livet mitt såg ut när jag faktiskt gjorde fel valg på grund av fel type skilde till liv. För vi har enten den gamla natur som skilde eller den nya naturen. Vi kan inte ha två typer skilde samtidigt. Och jag ser väldigt klart och tydligt att jag hade den gamla skilden, då gjorde jag väldigt dålig valg. Och jag gifte mig då med fel man. Han var egentligen och är egentligen en väldigt väldigt flott person, men det var inte ment att vi skulle vara samman. Och grunden till att jag valde han var för att jag var på den tiden ett emotionellt vrak. Jag såg efter tillhörighet. Jag önskade att bli bekräftet, jag önskade att bli älskad av en man då. För jag var ju älskad av moren min och hur syns ju jag är fantastisk, men det var ju så inte nog. Jag måste ju ha en man som sa Sara, du är fantastisk. För då skulle det bli bra i livet mitt. Vi var sammen länge. Vi gifte oss relativt raskt men i den relationen så började jag att føle att det manglet ju masse. Det manglet så mycket ting. Och efter x antal år så började jag att beskylla han för att han var grunden till att jag inte kom närmare Gud. Han var grunden till att jag inte följde mig älsket. Han var grunden till att jag inte följde mig vacker. Han var grunden till att jag inte följde att jag blev satt pris på. För han skulle ju bara säga sån. Och han skulle ju bara göra sån. Och han skulle ju bara göra det. Kunde han inte bara göra det? Då. Och självsagt, han klarte inte att göra alla de tingarna som jag önskat att han skulle göra. Och det kan vara olika grunder till det. Och så ska inte jag gå in och snacka om sån parterapi och relationer. Självsagt, så i ett äktenskap så ska man ge av sig själv. Bägge ska ge av sig själv. Det är äktenskap är ett gudomligt bilde på Jesus som ger sig själv för menigheten. Och hvis bägge parter, man och kvinna, ger av sig själv på dybden, så får man en fantastiskt flott bild av hur gudomligt det ser ut när faktiskt Jesus ger sig själv för menigheten. Och hur det verkligen kan se ut. För det är en sån kärlighet som har en fantastisk kraft till att verkligen förändra liv. Verkligen. Och det upplevde jag inte i det äktenskapet. Så det slutet med att jag blev djupt deprimerad. Och tingen är den att hvis vi sätter gudomliga förväntningar på någon som inte är Gud, så blir vi djupt deprimerade. Och vi kan sätta dessa förväntningar på många. Vi kan sätta det på äktefälle, vi kan sätta det på sösken, vi kan sätta det på föräldrar. Vi kan sätta det på arbetsgiver. Det finns många vi kan sätta dessa förväntningar på. Någon gång kanske vi inte talar det ut, men de är där. För varje gång vi blir skuffet så är det för att vår förväntning inte blivit mött. Varje gång jag blir frustrerad så är det för att min förväntning inte blivit mött. Men vad gör vi? Vi går och beskyller den andra. Det är samma sån, vad heter det norska för blame shift. När man beskyller som Adam. När han spiste av den frukten han inte skulle spisa, kommer Gud där och säger: "Hej Adam, var är du?" "Nej, jag gömde mig för att jag såg att jag var naken." Säger Gud: "Vem fortalte dig det? Har du spist av frukten jag sa att du inte skulle spisa av?" Och vad säger Adam då? Han kan säga ja eller nej. Vad svarar han? "Kvinnan du gav mig." Hun du satte ved siden min. Basically, det han sier hvis ikke du hadde satt hun Eva her ved siden av meg, da hadde jeg klart det her veldig bra. Da hadde jeg ikke måtte stå her naken. Hvis det ikke vært for hun. Ikke sant? Jeg var akkurat samme. Ja, hvis det ikke hadde vært for han, da hadde jeg vært der og der og der. Kanskje ikke rent sånn suksessmessig, men i mine følelser. Da hadde jeg følt meg bra. Da hadde jeg følt meg elsket. Da hadde jeg følt at jeg var noe. Da hadde jeg i hvert fall ikke gått og tenkt stygge ting om meg, for da hadde jo han på en måte bekreftet meg. Og sånn vi. Når vi blir frustrert, og forventningen ikke blir møtt, så skylder vi alltid på en annen. Altid. Det alltid noen annen sin skyld. Men jeg her for å si, det din skyld. Og jeg mener det med kjærlighet. Og jeg sier heller ikke, jeg sier heller ikke her nå, at hvis man i en relasjon, og man blir misbrukt, og man sammen med en narsissist, jeg sier ikke det din skyld. Absolutt ikke. Jeg taler mer om en sunn type relasjon, der man har satt forventninger på sin lykke i en annen. Så bare hør meg rett. Ja, ikke sant? Så vi må slutte å skylle på alle andre. Og vi må begynne å se, ok, jeg opplever det sånn her. Jeg opplever nå ekstrem avvisning. Jeg opplever nå ekstrem depresjon. Fordi jeg føler meg ikke elsket nå. Hvorfor ikke? Og så det sånn at de forventningene som vi har da til alle disse personene, som jeg sa, de kan ikke møtes av noen andre enn Gud. Så jeg da, som sagt, tilbake til historien med den feil ektefellen. Jeg befant meg i dyp depresjon. På den tiden så hadde jeg bedt i hvert fall 5 år om at Gud skulle forandre den ektemannen jeg var sammen med. Ja, hver dag. Det var iherdig bønn. Jeg var liksom, hvis noen hadde sett meg, så hadde jeg sagt, wow Sara, du altså, du en skikkelig bønnedame, du. Ja, men hvordan ba jeg? Gud! Bare forandre han. Ser du ikke, jeg lider her. Jeg går til grunne. Nei, men altså, det var sant. Jeg gråt, og jeg syntes så synd på meg selv. Altså, det var helt forferdelig. Jeg gråt hver kveld, fordi jeg syntes synd på meg selv. Jeg syntes jeg var et offer. Jeg syntes det var forferdelig. Han jo en god mann. Hvorfor kan han ikke bare være enda bedre? Hvorfor kan han ikke bare sette pris på meg? For jeg jo så fantastisk. Han skjønner ikke hva han har. Og alle disse tingene, den her, at jeg prøvde å rettferdiggjøre meg selv med mine handlinger. Men Bibelen veldig klar og tydelig, rettferdighet kommer kun gjennom Jesus alene. Ikke noen handlinger. Så i 5 år da, så ba jeg om at, hallå Gud, du må forandre han, du må fikse han, bare fyll hans hjerte med kjærlighet, og legg nye tanker i hodet hans, og bla bla bla, og bla bla bla, og bla bla bla. Veldig få bønner om hva Gud skulle gjøre med mig. Veldig. Kanskje en gang. En gang når jeg var liksom, Helligånd var liksom der. Og, men, nei. Det var alt om hvordan Gud skulle forandre han. Så prøvde vi litt på terapi, og det gikk i mange år og sånne ting. Og til slutt så var det bare, jeg syntes ting var så forferdelig. Jeg sa, nei, dette klarer jeg ikke. Og da, det var jo da som ting var på det aller verste, og da hadde jeg 2 valg. Enten forlate jordelivet, eller... Så var det sånn, kanskje jeg skal begynne å faktisk søke Gud. Kanskje jeg faktisk skal begynne å lære kjenne Gud. For da begynte jeg å tenke sånn, jeg kaller meg kristen. Men livet mitt forferdelig. Følelsene mine forferdelig. Livet mitt ser ut like dårlig som noen som ikke kaller seg kristen. Det kan ikke være. Noe feil. Og så tenkte jeg, det sikkert ikke feil med de som ikke kaller seg kristne, men det må jo være noe feil med meg. Jeg tenkte, jeg har gjort på samme måte om og om igjen. Ingen nye resultater. La meg prøve å gjøre noe nytt. Og så tenkte jeg at da må jeg jo lære å kjenne Gud. Det jo noe som skurrer her. Det hjelper ikke å gå i kirka. Liksom. Det er bra å gå i kirka. Men hvis ikke jeg begynner å lære å kjenne Guds ord, hva han sier om meg, hva han har betalt for, hva han har gitt meg, så vil jeg bli stående på samme sted år ut og år inn. Og da tok jeg det valget. Ok, la meg gå på bibelskole. La meg begynne et sted. Og da begynte nådens evangelium å komme inn. Jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle lese Bibelen. Og fra det også på en måte var det som at da var jeg ikke så distrahert lenger av alle disse depressive tankene. Da klarte jeg på en måte å høre Guds stemme. Jeg skjønte ikke da at det var Gud som snakket. Så sa han, gå og gjør en disippeltreningsskole i Sør-Afrika. han sa det, jag kände väldigt starkt att det var Gud, men jag skönt inte helt att det var en stämme. Och så gjorde jag det. Och på de 6 månaderna på den discipelträningsskolan som en DTS med ungdomsuppdrag, där blev livet mitt helt förvandlat. Helt. Där blev det snudd verkligen från mörker till ljus. För där fick jag börja och vandra i det livet Jesus hade betalt för mig för 2000 år sedan. Och jag husker den dagen när jag skönte att wow, jag har ett helt nytt liv. Så gråt jag av glädje för första gången, inte för att jag var så sår längre, för jag hade ju grått många tårar, men då började jag gråta för att Gud var så god. Men så blev jag lite sån sur på mig själv då. Jag är 32 år gammal, kunde jag inte klart detta tidigare. Hallå, varför måste jag vänta så länge med att skönna det här? Men så säger Gud, god som han är, inte se bakover. Ikke vær, det var inte det han sa, men det står i Bibeln. Ikke vær som Lots kone och se bakover. Ikke gör det. Och hvis du sätter handen på den plogen, ikke se bakover, framöver. Ja. Så Gud var väldigt, det han sa till mig var sånt, Sara. Ikke se bakover, bara gläd dig till det du har foran dig. Yes. Mm. Och där då så hade Gud då fått genomberätta mig och hela mitt hjärta. Och i den samma sättningen där så mötte jag ju då Conley, som är min äkta man idag. Och vi har ju ett fantastiskt god relation tack vare Jesus och hans nåde. Men jag var ju fortsatt i en process, inte sant? För jag gick ju och var så sur på den första mannen som jag hade valt, att han inte var det som jag hade önskat. Men vad Gud visste mig i den här genupprättelseprocessen var att, men Sara, du hade också en del i den relationen. Det var inte bara han. Det var också dig. Och hvordan Gud visste mig, och så satt jag samman med den helige ande, och en halvtimme så visste Gud mig alla ting där jag hade sett fel. Jag bara skrev upp ting, så det var massa ting som jag bara blev sån jag fick en sån tyngde på hjärtat att jag måste ringa och be om ursäkt för alla ting som jag hade gjort gärnt. Och jag huskar jag liksom sent en melding, kan jag få ringa dig, kan jag få be om urskiljning? Nej, jag sa inte det. Jag sa kan jag få ringa dig? Jag bara tränger liksom lite oförstyrd tid. Så fick jag ringa han och så fick jag be om urskiljning. Och jag bara sa alla ting som jag hade gjort, som Gud hade vis mig. Och han var sån, jag vet inte vad jag ska säga. Och jag sa du tränger inte att säga någonting. Du tränger inte någonting, bara hör vad jag har att säga. Och så för han var det liksom, det var ganska stora ord, för det var väldigt sån tydliga, ja, jag ber om ursäkt för den gången när du gjorde sån och sån för mig och jag är inte så att du faktiskt älskat mig. Jag ber om ursäkt för den gången när du köpte den gaven till mig och jag sa nej tack, den vill jag inte ha. Det var väldigt sån konkreta ting som Gud hade visat mig, att den mannen faktiskt hade prövat att visa kärlighet och visa mig uppmärksamhet, men jag klarte inte att ta det emot för jag hade haft ett perspektiv som var helt skevt. Och det var stort för mig att Gud visste det. Och där och då så fick jag bara se att wow, jag hade också en del i detta här. Och nu kunde jag bara, det här blev en frukt av den gudomliga naturen. Att jag fick se, okej, okay, jag har en ny natur att leva nu. Och han sa aldrig beklager. Han har aldrig sagt ursäkt för någonting. Men det är okej. Okay, för Gud har visat mig min del. Jag har sagt, jag har bett om ursäkt för det jag har gjort. Och jag har tillit han för allt det som han har gjort. Och nu är det ingen hard feelings. Och så kan man leva livet fortsatt. Och jag går aldrig nå och gråter över ting som har varit i den relationen. Men jag bara säger mer, tack Gud att du har förändrat mig. Tack Gud för att jag kan vara en bra kone nu. För det var också en ting. Det var att på slutet där av den DTSen så huskar jag att jag hade fortsatt lite sår. Och jag huskar att jag var en menighet och så fann jag en liten tegnebok. Och den tegneboken var sån, what a godly husband looks like. Hur den en gudomlig äkta man ser ut som. Det var liksom en tegnebok. Oh, han gör sån för kona si, han gör sån för kona si. Och han säger sån och han gör sån. Och jag bara läste den. Och så märkte jag hur jag begynte bara sån. Visst han bara hade gjort sån. Visst han bara hade också sett mig på den måten. Och så följde jag dessa offerskänslorna började liksom krypa och nästan tårarna började att komma. Och där och då så sa Gud sån, se lite högre du. Så jag lite högre. Där var det en bok. Hur ser en gudomlig kon ut? Så jag bara satte ner den boken där, tog upp den och började att bla i den. Det var en liten tegnebok som du läser den på 5 minuter. Så den. Och var vart blå så var sån Gud gör mig till denna kona. Gud gör mig till slik. gör mig sån. Gör mig sån. Jag vill vara den här kona. Spelar ingen roll hur min äktefälle är. La mig vara den gudomliga kona. La mig vara det. Gör din kraft, gör ditt verk i mig så jag kan vara den kona för min äktefälle. Så då blev det liksom så verkligt för mig. Så att när jag steppet in i ett äktenskap med Conley så kunde jag vara den gudomliga kona som Gud mente att jag skulle vara. Jag kunde vara det som Gud mente när han skapade Eva, en hjälper för Adam. Som inte bara är en hjälper som jag går och kostar bak dina skor liksom. Men en hjälper. Hvordan hjälper mannen att ta riktig valg? Hvordan hjälper mannen att vara den man Gud har önskat och skapat han till att vara? Det kunde börja ta form i mig då. Så det var det som från min vilken forskjell i livet det kan bli när vi börjar att ta okej, jag vill leva ut från en gudomlig natur. Så jag vill läsa från Efeserna 4 20-24. Och där står det: Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne, så sant dere har hørt om ham og blitt opplært i ham. Slik sannhet er Jesus. Når det gjelder hans tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet ved det forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Det här är mat. Det här är skicklig mat. Och jag önskar att träcka fram här det så avlägg dere nå det gamla människa. För vi har lärt Kristus att känna. För det gamla människa står det klart i det fördärvet av det förförande lyster. Och så i Peters brev så står det också förförande lyster eller något sånt, världens lyster. Och det är inte sån trenger ikke være noen avhengighet eller bare knyttet til sex, men det er selvsentrering. Verdens lyster er selvsentrert. Det er meg og mitt og mine ting. Mine følelser, mine tanker, mitt liv, meg, meg, meg. Det er verdens forførende lyster. Det tilhører det gamle mennesket. Det er ikke lenger vårt menneske når vi nå har fått en ny identitet og ikle oss. Så det står jo, men bli fornyet i deres sinne om. Ja, det skjer. Når vi får en nytt menneske, et ny natur, så får vi den full pakke inn i her. Men så er det noe med at vi må bli fornyet i sinnet, hvordan vi tenker. Så hele den prosessen for meg, for å tilgi min gamle ektefelle, og steppe inn som en god ektefelle, det tok tid. Det var ikke bare sånn at, ja, ok, takk Gud, nå er alt perfekt. Nei, det var en prosess der jeg måtte bevisst kle av det gamle, och klipp på det nya och bli förnyet. Gud, vis mig, gör mig till den här gode konen, gör mig till den gudomliga hjälpen, för det är en roll att fylla. Och det kommer från Gud och han ger kraft. Hans nåde är mer än nok. Och det är också sånt som vi plejer att snacka om, att Guds nåde är alltid mer än nok. Det är inte bara mirakler och helbredelser, men Guds nåde är nok. Han kan förändra allt. Det är inte något som är för stort eller för lite. Så visst det är något som man har slitit med, då är det bara sån: Gud, jag har fått din gudomliga natur. Tack för att du gör ditt verk i mig. Tack för att du visar mig hur det ser ut i praxis i det här området eller i den relationen. Tack för att jag kan lägga av det gamla och iklä mig det nya. Tack för att du gör det möjligt med din nåde. Din nåde är ny var morgon och den går aldrig tom. Halleluja, jackpot. Det är väldigt bra. Och så i Kolosserna så säger Paulus: detta mysteriet har varit skjult från evighet och genom alla släkter. Nu är det blivit uppenbart för hans helige. För dem ville Gud kunna göra vår rik på härlighet detta mysteriet är bland hedningefolkena. Det är Kristus i dere, hoppet om härligheten. Och han försynner vi i det vi förmaner vart människa och lärer vart människa med all visdom för att framställa vart människa fullkomment i Kristus. Så det här mysteriet då har blivit uppenbart. Det är inte någon längre något mysterium. Vi har blivit ett med Kristus. Mysteriet är då Kristus i oss. Ikke Kristus der borte, Kristus i oss, som er håpet om herligheten. Håpet om en herlighet her på jorden. Ikke en gang når vi skal til himlen. Vi må slutte å gjøre hele vårt kristne liv om din destinasjon der borte, om x antal år. Destinationen är ny skapning här och nu och börja att leva det livet här och nu. Himmelriket har kommit, det är närt oss, det är i oss och vi kan leva det ut. Hoppet om härligheten, det är Kristus i oss. Och därför förmanar vi, därför irättesätter vi, därför uppmuntrar vi. För att det är sannhet. Att vi faktiskt kan leva ett bra liv här och nu. Tränger inte att vänta till den dagen vi blir fri från den här kroppen. För då är det plötsligt som att den här kroppen vill jag inte ha. Hvis jag bara hade varit utan den så hade allt varit grejt. Nej, det kan vara väldigt grejt i den här kroppen också, ska jag säga dig. Jag trodde inte det. Det var en gång när jag inte ville leva. Så jag skönner gott, jag vet. Men nu vill jag leva. Nu vill jag leva för det Kristus är i mig. Han är hoppet om härligheten. Så nu kan jag se på alla situationer och omständigheter med hopp om härlighet. Så det är det jag vill dela. Gud vill att vi ska följa oss fullkomna. Icke halve. Helt fullkomna. Och han kan. Hans kraft är mer än nog. Allt mer än nog. Och jag vet att hvis vi spör så är han god. Och han är en god far och han svarar oss. Så istället för att liksom göra alla ting som en religiös handling. Att du bara, okay, jag går till kyrka, ja, jag gör några goda ting, jag startar ett barnhem, jag ger lite pengar här och där. Och tänka att då, är vi liksom, då har vi gjort vår, vi har uppfyllt vår roll. Nej, rollen, som jobbeskrivelsen då, som vi egentligen har, är att se ut som Jesus Kristus. Ja. Och det är det som gör forskel i världen. Ikke att vi alltså, startar barnhem är kämpebra och går i kyrka är kämpebra. Men det som verkligen skrämmer djävulen och när vi känner vem vi är. Och det är det som är hela tingen. Hvis jag är en god kone så vill det skrämma djävulen mycket, mycket, mycket mer än hvis jag går i kyrka på varje söndag och har en t-shirt där det står I am the beloved daughter. Men hvis jag lever som om jag är en beloved daughter och jag går i kyrka för att jag känner vem jag är, då kan lyset skinna och då blir han skrämt och så kan andra folk få ta del i den nya skapningen och så kan det multipliceras. För Guds ord säger att vart frö, vart såkorn multipliceras efter sin egen type. Så hvis vi lever i det gamla, inte klätt av oss det gamla, så vill det multipliceras. Då lever vi i relationer som multipliceras allt det gamla. Men hvis vi iklär oss det nya så kan det nya multipliceras. Och det vill uppmuntra oss till. Att vi ska fortsätta i den här vandringen samman. Samman med alla de heliga. Och så ska vi fortsätta att växa till mans modenhet. Och vi ska bli mer lik Kristus. Och vi ska uppmuntra varandra. Och vi ska huska varför vi är här. Och vi ska huska att himlen inte är en destination. Men fadern är destinationen och vi har kommit dit. Så, då är jag färdig.